Nu vet jag att det förr i världen fanns gott om folk som inte visste vad rädsla vill säga. Jag har hört talas om en hel mängd människor som tyckte om att vandra på nattgammal is och som inte kunde tänka sig något större nöje än att åka efter skenfärdiga hästar. Ja, det fanns en och annan som inte drog sig för att spela kort med fanjunkare Alegård, fastän man nog hade reda på att han gjorde konster med korten så att han alltid kom att vinna. Jag känner också till några oförskräckta sällar som inte var rädda för att börja en resa på en fredag eller att sätta sig vid ett middagsbord som var dukat för 13 personer. Men jag undrar just om någon av alla dessa skulle haft mod att sätta på sitt finger den förskräckliga ringen som hade ägts av den gamla generalen Lövensköld på Hedeby. Det var den där samme gamle generalen som hade skaffat Lövensköldarna både namn och gård och adelskap. Och så länge som någon av dem bodde kvar på Hedeby satt hans porträtt i stora salongen i övervåningen mitt emellan fönstren. Det var en stor tavla som gick från golv till tak och vid första ögonkastet tyckte man att det var självaste Karl den XII som stod där i blå rock, stora sämskinshandskar och ofantliga kragstövlar, stadigt nedsatta på det schackspelsrutade golvet. Ja, då man kom närmare såg man ju att det var en helt annan sorts man. Det var ett stort och grovt bondansikte som stack upp ovanför rockkragen. Mannen på tavlan tycktes vara född att gå efter plogen i alla sina dagar. Men i all sin fulhet såg han ut som en klok och pålitlig och präktig karl. Om han hade kommit till världen i vår tid skulle han minst ha blivit nämndeman och kommunalordförande. Ja, vem vet om han inte hade kommit in i riksdagen. Men som han levde i den stora hjältekonungens dagar så gick han ut i krig som fattig soldat och kom hem som den ryktbare general Lövensköld och fick av kronan Hedeby säteri i Brosocken till lön för sina tjänster. För övrigt, ju längre man betraktade porträttet, ju mer försonade man sig med utseendet. Man tyckte sig förstå att sådana hade det krigare varit som hade stått under kung Karls befäl och plöjt honom en fåra genom Polen och Ryssland. Det var inte bara äventyrare och hovkavaljerer som hade följt honom, utan just sådana enkla och allvarliga karlar som han här porträttet var det, som hade tyckt om honom och funnit att han var en kung att leva och dö för. Då man beskådade den gamla generalens kontefej brukade alltid någon av Lövensköldarna vara till hans för att anmärka att det inte alls var ett tecken på fåfänga hos generalen att han hade dragit av handsken på vänstra handen så mycket att den stora signetringen som han bar på pekfingret kom till synes på tavlan. Han hade fått den ringen av kungen. Det fanns bara en kung för honom. Och ringen hade kommit med på porträttet för att visa att Bengt Lövensköld var honom trogen. Han hade ju måst höra mycket bittert klagande mot sin härskare. Man dristade sig påstå att han genom oförstånd och överdåd hade bragt riket till undergångens gräns, men generalen höll fast vid honom i alla fall. Ty kung Karl var en man som världen aldrig hade sett maken till, och den som hade levat i hans närhet hade fått erfara att det fanns skönare och högre ting att kämpa för än denna världens ära och medgång. På samma sätt som Bengt Lövensköld hade velat ha kungaringen med på kontefejet, så hade han också velat ha den med sig i graven. Inte heller här vid lag var det någon fåfänga med i spelet. Det var inte hans mening att skryta med att han bar en stor konungsring på sitt finger, då han trädde inför vår herre och ärkeänglarna. Men han hoppades kanske att när han steg in i den salen, där Karl den XII satt med alla sina huggvärjor omkring sig, skulle ringen tjäna som ett igenkänningstecken, så att han också efter döden fick vara i den mannens närhet som han hade tjänat och dyrkat under hela sitt liv. När generalens kista sattes ner i den muren.